Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I den här podden Alexandras nära ditt hjärta samtalar jag med Anna Maria Corazza Bildt eftersom hon har ett otroligt engagemang för mänskliga rättigheter. Och nu i krigets skugga, vad kan vara mer aktuellt än det som vi alla tänker på och känner och ser omkring oss? Hur det drabbar dig och mig och andra. Så lyssna på vår podd. Du lyssnar på Alexandras nära ditt hjärta. I denna veckas avsnitt av Alexandra nära ditt hjärta så har jag bjudit in den härliga, fantastiska, innehållsrika kvinnan Anna Maria Corazza Bildt. Hej Anna Maria!
Hej Alexandra och tack för dina ord.
Var befinner du dig på vårt jordklot?
Jag är i Rom just nu, solen skiner, men det är lite kallt på natten så jag har blivit, som du kan höra, min röst lite förkyld. Jag hoppas att alla kan förlåta mig för det.
Det är ju dig det är synd om. Det är inte vi som ska förlåta dig. Men det är ju sånt som händer. Det här med stora temperaturskillnader. Det är svårt när det växlar så. Står allting i blom? Berätta för oss. Det är så roligt att höra.
Ja, det är verkligen. Ja, det är det faktiskt. Det är mer än 25 grader på dagen och det är cherry blossom. Det är lite nostalgi för mig. För här har jag vuxit upp och här har jag född i Rom och jag var här 22 år, även om jag vuxit upp mest med Tabiano Castello fram och tillbaka med farmor och farfar. Men Rom är Rom. Jag har Vatikankupolen precis framför mig nu att jag pratar med dig. Mm-hmm. Och jag börjar resa igen. Så jag just kom tillbaka från Polen och jag är på väg till Tabiano Castello.
Tabiano som är ditt underbara, tycker jag, paradis. Som jag haft nöjet att besöka, där man ju kan faktiskt komma och vara gäst och bo på hotellet och gå på värdshuset och njuta av den helt otroligt vackra naturen runt omkring Tabiano. Och så har ni ett litet spa också, eller hur?
Ja, vad härligt att du säger det. Ja, det är min paradis, absolut. Ja, vi har en spa, vi har två spa och vi håller på med den tredje spa. Och jag vill passa på att säga en sak. Många i Sverige säger till mig, du vet att jag har många vänner och hade många stöttare. Och vad har Anna Maria tagit vägen? Mm. För det första, min Facebook har blivit hackat. Och min Instagram har blivit hackat. Oj. På några månader sedan. Och för mig det har blivit jättekonstigt. För som för alla, det är vårt sätt att kommunicera och vara i kontakt och så vidare. Så plötsligt jag försvann från sociala medier och jag har inte återupphållat Facebook, men jag har återupphållat Instagram. Så jag vill be om ursäkta för alla som tycker att jag har försvunnit. Jag har inte försvunnit, jag är här. Och jag har varit väldigt mycket i Tabiano de senaste 2 åren. Och du vet, det har varit pandemi. Ja. Det har förändrat vårt liv, ditt liv, mitt liv, allas liv på olika sätt. Mm. Med definitiv turistsektor och hotellverksamhet och restaurangverksamhet. Så det har varit super, super tufft.
Jag förstår det. Men nu har du väl sedan någon tid tillbaka kommit igång lite grann, eller hur?
Ja, exakt. Exakt. Mm. Jag har kommit igång och nu jag ska vara där i påsk med många svenska vänner. Mm. Och ja, men jag menar, våren blomstrar också för företagare någon gång, hoppas jag. Men det har blivit väldigt tuffa år och jag ägnar mig väldigt mycket till krishantering. Mm, team, ja. Du vet, hålla upp teamet och prata med människor och så vidare. Och vi har många olika nationaliteter som jobbar för oss. Så som någon säger, Anna Maria driver en integrationsprojekt i Tabiano. Och jag på något sätt. Och sen jag ägnar mig till byggarbetet. Men nu jag är mer och mer tillbaka till Sverige, Alexandra. Och vi har träffats på det fantastiska event på kvinnodagen.
Mm. Ja, just
det. För. Och jag har en underbar familj i Sverige som jag saknade jättemycket.
Mm,
så
klart.
Jag är där med, jag hoppas jag ska vara mer och mer i Sverige nu. Fram och tillbaka med mer och mer i Sverige.
Mm, vad härligt att höra. Jo, vi träffades ju, och inte bara du utan många andra var ju med på den 8 mars när vi hade manifestation både hos oss där i Humlegården mitt i Stockholm, men det var också ute i Tensta till exempel, där det var väldigt stort och många som samlades.
Kroka armarna.
Kroka arm, ja, precis. Mot våldet mot kvinnor och mot kriget förstås. För då hade vi ju tyvärr drabbats av den här förfärliga verkligheten som vi nu lever med, att kriget pågår. Och då berättade du så fint för oss alla som var där om ditt engagemang. Det vet jag ju sedan gammalt, men du kan väl låta oss få ta del lite grann av vad det nu är, för du berättade då att du har vänner i Ukraina och vänner i Polen. Och, och du har besökt.
Absolut. Jag har just kommit tillbaka. Jag var där några dagar och jag var där på grund av jag är, som man säger på engelska, a field person. När det händer sakerna, om jag kan i min lilla väg, jag kan inte bara sitta hemma och titta på nyheterna. Så jag har snabbt och återupphållit mina kontakter, och jag gick till en delegation av Europaparlamentet med Europakommissionen, samordnare för människohandel och franska minister för barn och familj som jag kände sedan tidigare. Och sen två civilsamhällsorganisationer, frivilligsamhällsorganisationer Missing Children Europe, där jag är i styrelse och har stöttat dem sedan lång tid. Och den hjälplinjen, den italienska hjälplinjen som är mot förändra BRIS i Sverige. Och den organisation som jag är med nu som heter Child Dignity Alliance. Som handlar väldigt mycket, Alexandra, om att förebygga och kämpa våld mot barn. Särskilt sexuell våld och exploatering. Och varför jag engagerar mig jättemycket om detta, därför att jag var europaparlamentariker, jag var faktiskt ansvarig för den här lagstiftning och uppföljningsarbetet. Men också därför under pandemi, det är två sakerna som har hänt bland hela elända pandemi. Som du vet, mer våld i nära relationer mot kvinnor, en pandemi. Och mer sexuell övergrepp av barn på nätet.
Oj då.
Så det är inte bara vi som sitter på Zoom, det är alla de här kriminella som sitter där och utnyttjar barn. Så därför har jag engagerat mig mer och mer, gjorde liksom från Tabiano och Castello till igen att syssla med barn och allt som jag gjorde som parlamentariker. Så jag gick där och det var som precis som du säger.
Och när du säger där, då måste du berätta för oss, var var det du var?
Ja. Okej, jag var i Warszawa. Och sen från Warszawa, vi gick nära gränsen med Ukraina i södra öst Polen. En ställe som heter Chelm och en ställe som heter Stalowa Wola. Varför gick vi där? Det är väldigt, väldigt stora mottagningscenter. Mm-hmm. Så jag ska berätta om Stalowa Wola, för jag kunde inte sova på natten. Även om, I mean, som du vet, jag har varit i krig 6 år, jag var i den belägrade i Sarajevo. Jag sysslar med flyttningar och elände hela mitt liv. Men ändå, jag kunde inte tåla att se det som jag sett där. Som är ensamkommande flyktig barn och föräldralös barn. I mean, mottagningscenter istället för att vara bara för barn. Den största mottagningscenter i Polen endast för barn. Och för funktionshindrade barn, Alexandra. Det var ungefär en 30-tal. De kom från Mikolajev. Ni har alla hört på tv om eländet i Mikolajev, som är av den staden i södra öst Ukraina som är mest utsatt. inte så mycket som Mariupol, men ändå. Så det var den här kvinna som hade tagit, evakuerat dem. Och de hade just kommit dit. Det här är det så kallade transition center. Det betyder att man ska inte vara där för evighet. Det problemet är att de här barnen som är föräldralös ligger i sängen. De är funktionshindrade. Mm-hmm. De kommer tillsammans med den här kvinnan och förlorat allt. Mm-hmm. Vad händer med dem? Därför du måste verkligen tänka att de behöver inte bara skydd naturligtvis från att vara utnyttjad, men de behöver också daglig vård och mental
omsorg.
Omsorg. Så där det var så bra, men det var väl organiserat, polackerna, polska folket är helt fantastiskt. Och frivilliga organisationer och lokala myndigheter.
Men det var ju fint att höra.
Ja, men verkligen. De har fått det har blivit 3,5 miljoner människor ungefär som gick över gränsen i Polen, Rumänien, Moldavien, Ungern ungefär i 3 veckor, en månad. Och de fortsätter komma. Och den största antal kommer till Polen. Och det är mest barn och sen kvinnor. Jag har inte sett en enda män. Inte en enda män.
Bara, de får ju inte lämna sitt land.
No,
eller hur?
Exakt. Men de vill inte heller. Ja, de får inte. Men de vill inte heller.
De vill inte heller.
Så det är väldigt annorlunda från den andra migrationen och flyktingströmmen som vi har sett. Från Syrien och så vidare. Det är barn, barn, barn och barn. Och kvinnor. Så det är en annorlunda dimension. Så vad betyder det? Och vi började prata med henne och vi gick bara i lilla grupper. Man kunde ta bilderna naturligtvis. Och det var heartbreaking. Det var läkare där. Men naturligtvis, det var en stor stadium. Det var ett stadium för stor. Mm-hmm. Så det är liksom en
så
temporär.
Okay.
Ja, en temporär. Så det är ingenting som passar för när du är så sjuk. Men i alla fall, där det var kanske okej för några dagar, men vad händer nu? Så vad man håller på till med, franska ministern sa till oss, det var jag sa, men vi måste kartlägga i Europa vilken eller andra delar av västvärlden, vilken länderna har möjlighet att ta emot 30 tillsammans. Därför ukrainska myndighet vill inte man skilja dem, så du kan inte ta emot en eller den andra, du måste ta alla tillsammans. Mm-hmm. Och som ta emot dem, vi måste kartlägga vem som kan ta emot dem och ge dem hela den omsorg. Både medicinsk och psykologisk.
Du säger
och
alltså 30 barn, eller är det du menar?
Ja, ungefär.
30 barn. Ungefär. Och vilka åldrar
och
är det?
Ja, det var kanske från 5 till 15. Ungefär så.
5 till 15, okej.
Ja, så, och franska minister sa, men i Frankrike vi skulle aldrig ha den möjlighet, vi har inte heller möjlighet för våra själva, så, och han är superhumanitär, superbra, så det är inte han inte vill, han var verkligen där för att hitta lösningar, och så det är inte så lätt, även om man vill, så nu man håller på och försöker kartlägga, det finns naturligtvis frivilliga organisationer som är helt fantastiska som försöker hjälpa till, men samordning av insatser är nu nyckel. Och den andra centrum som vi gick, det var mycket större i Kjell, det här var för alla, och det var, jag har gjort en liten film där, det var där man kunde ta bilderna, och det kan ta upp till 2000 personer. När vi var där, det var ungefär 500. Det var människor som kommer i vågar. Därför, som du vet, humanitära korridoren funkar inte så väl. Nej. Så man kan inte planera när människor kommer eller inte.
Nej.
Den enda som alla sa är att de förväntar sig att mera kommer att komma. Därför det finns ungefär 6,5 miljoner människor som är på flykt inom Ukraina. Inom Ukraina. Som ser fram emot att lämna Ukraina.
Ja.
Och de är nu blockerade på grund av den första våg av flyktingar. Mm-hmm. Man kunde snabbt ta sig till gränsen. För kriget hade inte slått så mycket än. Men nu är det mycket, mycket svårare att ta sig till gränsen. Mm. Så de är blockerade någonstans. Och den första delen av flyktingar hade kanske familjer, släktingar, vänner. Det finns en enorm diaspora av ukrainska i våra länderna.
Ja, det gör det.
Vi har tagit emot hemma en fantastisk kvinna som heter Natasha. Hur han länkar med oss och så vidare. Så den delen är enklare. Men de som kommer nu, De är mycket mer sårbara. De är mer traumatiserade. Mm-hmm. För de gick igenom mycket, mycket mer elände. De har inte alla de här länkarna som den första vågen hade. De Nej. Är fattigare.
Ja.
Och slutsatsen för min del är att Polen gör en fantastisk jobb. Särskilt lokala myndighet, frivilligare, de har armé. The territorial defense. Det var ungdomar, soldaterna som ger information. Alla tåget, alla bussen är gratis. Du får omedelbart komma in i hälsosystem. De har tagit en lag så du kommer omedelbart in i hälsosystemet, vård, skola. Du kan skaffa dig jobb, du kan öppna företag. Vi har gratis allt. Så det är helt fantastiskt vad polackerna har gjort faktiskt.
Mm-hmm. Det är väldigt glädjande att höra. För jag menar första anhalten när man då kommer och har haft så fruktansvärt och flyr ifrån någonting vidrigt som kriget. Att då i alla fall mötas av människor som vill och försöker ställa upp och ta emot. Det är ju så viktigt istället för att bara avvisa. Så det är ju jättefint att höra. Men det är klart när du var där och ni var där på besök så förstår man ju att man börjar genast att tänka. Men vad händer sen som du säger? Vad tar de vägen sen?
Exakt.
Och hur ska det gå?
Exakt,
och hur ska
Alexandra.
Vi göra det här? Ja.
Och det är det som kräver planering. Det är det som kräver myndigheten att bli inblandad. Det är det som kräver... Alltså, min uppfattning är nu, Polen kan inte klara sig själv längre. Alla säger det. De behöver stöd. Så vad är det för stöd? Vi är i Europa, så det är Europa som måste stödja. Polen är Europa. Mm. Och den polska och ukrainska gränsen är Schengen externa gränsen. När du är i Polen, du är i Sverige. Du kan röra dig fritt. Så vi har all intresse och vi måste också se till att man registrerar. Man kommer in i Schengen information systemet. För att förebygga människohandel av kvinnor och barn, de måste registrera vid gränsen. Mm. För annars, du vet vad händer, de kommer med en buss. Du kan hyra en buss eller något.
Ja.
Eller det är många som tar en plan och går till Warszawa och hyr en buss. Fantastiska människor, frivilligare som vill väl. Du kan gå där i mottagningscenter och säga, jag har 3 rum i Irland eller Sverige eller Italien. Jag kan ta emot 3 familjer och 4 barn. Okej, jättebra. Men vad händer efter? Kanske de stannar hos dig 3 månader och allting är fantastiskt. De här barn måste återförenas med sina föräldrar någon dag.
Ja, ja.
Man måste ge dem en god man, a tutor, enligt våra lagar. De måste vara in i systemet av Migrationsverket. Europol måste få kolla om det finns inte en av dem som kommer och hämta dem är inte med som i en kriminell organisation. Ja, då måste man registrera. Så min kamp nu är att se till att Polen frågar Frontex. Vi hade möte med polska inrikesminister. Som du vet, den här regeringen är nationalist, anti-EU, superkonservativ. Så det hjälper inte alls. Och inrikesminister var väldigt tydligt. De vill inte ha Frontex. Och Frontex är den enda system som vi har. Men jag har jobbat med de här frågorna för 10 år i Europaparlamentet. Jag känner Frontex-lagstiftning. In and out. Vi har förstärkt Frontex. Jag har besökt alla hotspots av Frontex i alla grekiska ön, i Sicilien. Så jag vet hur det funkar. Min slutsats med alla som jag har pratat och så vidare är att det som behövs är en registrering. De gör det nu, polska myndigheter gör det på gränsen, men på grund av det är så många som kommer samtidigt. De orkar inte, de hinner inte, de kan inte göra det på ett sätt som behövs.
Hur ska de hinna? Ja, hur ska de hinna? Hur ska de orka? Jag förstår.
Exakt. Och sen du vill inte att alla väntar i timmar utan en toalett, utan vatten och så vidare heller.
Nej.
Så i Europa vi har något som heter Frontex, som är gränsmyndighet. Som vi har förstärkt, vi har gett resurser, de har... Border guards, Sverige kan ge border guards till dem om det behöver. Så om en land frågar att få Frontex, som by the way sitter i Polen, då kan Frontex verkligen hjälpa med registrering på ett riktigt bra sätt. Till exempel fingeravtryck, face recognition, stor teknologi. Och du kan bygga något som heter hotspot. Och jag har besökt alla möjliga hotspot i Sicilien, i grekiska ön. Och där kan också civilsamhälle och frivilligorganisationer hjälpa till. du kan testa för covid, som är också superviktigt. Därför Ukrainska är en land som har en väldigt, väldigt låg nivå av vaccination. Och nu de säger att vaccination är frivillig för de som kommer in. Men vi måste se till att det är så många som möjligt som vill vaccinera kan vaccinera vid gränsen.
Jag tänkte bara säga, skulle man inte se till alla blir vaccinerade? Vore inte det en bra idé, eller?
Ja, men exakt. Just nu det är frivilligt. Men just nu, det är klart att Polen har inte den kapaciteten. Och det är självklart, de har miljoner människor som har strömt in. Till exempel Moldavien har just anslutit en avtal med Frontex. Men, och det är självklart, det är det som vi i Europunionen kan bjuda. Men Polen är Europunionen. Polska gränsen med Ukraina är vår externa gränsen. Det är Schengengränsen. Det betyder när du kommer till Polen, du kommer till Sverige, du kommer till Italien. Så vi måste få till att vi vet vem kommer in. För det första för att skydda barn och kvinnor från människohandel.
För att men du, det undrar jag. Jag ville bara fråga dig. Man hör när vi på nyheterna här i Sverige får rapport om att det har kommit så här många flyktingar till oss ifrån Ukraina. Och så hör man då att men alla de här har ju registrerats då som vi kan, som man vet antalet. Men de som inte har registrerat sig vet ju inte hur många de är. Och då tänker jag så här, vet du svaret på frågan varför man inte registrerar alla?
Ja, men registrering är viktig i Sverige naturligtvis. Men det är viktigt att registrera vid gränsen i Polen, i Moldavien, i Ungern. Därför när du kommer till Sverige, det är många som kanske har inte registrerat, som har redan hamnat i grov organiserad brottslighet. Som tar en buss med 5 barn och 3 kvinnor och säger jo, men vi skjutsar dem till Stockholm och sen de går någon annanstans och försvinner. Så det är separata barn, det är många ensamkommande barn, det är många barn som kommer separera från sina föräldrar och det är många som är föräldralösa. När jag säger många, det är många, många mer än jag trodde. Så på något sätt, det är klart att det är jätteviktigt att man registrerar sig i Sverige, man registrerar sig hos Migrationsverket, man får hela procedurer enligt svenska lag som är också europeiska lag. Man har aktiverat den som Europunionen har aktiverat sedan början av mars, det som heter the Temporary Protection Directive. Det betyder om du kommer från Ukraina, du har temporär skydd. Det är samma lagstiftning som vi använder för Bosnien. Det är inte samma som vi använder för Syrien.
Det gör du, att nu ska jag avbryta. Nu ska jag avbryta och fråga någonting. När man lyssnar på dig, ditt fantastiska engagemang, och jag känner och vet ju att du brinner för att hjälpa kvinnor, att hjälpa barn. Och det har du ju gjort länge och arbetat med det på olika sätt. Du nämnde själv nyss Bosnien och sådär. Men jag måste fråga, hur började det en gång? Är det så att du hemma har blivit uppfostrad att man ska ta hand om och bry sig om andra? Eller är det någonting som kommer bara inifrån dig? Eller hur är det?
Ja, tack Alexander. Men det är klart att min total engagemang nu är bara en del av den röda trådet hela mitt liv. Och det är definitivt väldigt mycket tacksam min familj. Min familj är väldigt katolik och vi vuxit upp med den här starka värderingar att man ska ge och man ska dela och man ska hjälpa. Och och sen det finns också mitt egen engagemang sedan jag var väldigt ung. Min familj, de kallade mig, jag var 13, 14, 15, de kallade mig La Croce Rossina. Du vet vad det betyder? Den lilla röda korsare.
Aha.
Och det var liksom my nickname på något sätt. Och det var därför jag gick i vår kyrka och på lördag eftermiddag och vi spelade gitarr med en hel grupp och sen vi gick och besökte funktionshindrade barn eller gamla män, äldre människor och alltid någonting sånt. Så för mig, jag alltid hade den här, jag vill rädda världen på något sätt.
Jag förstår.
Nu att jag är inte längre young and beautiful, jag har förstått att jag vill rädda världen. som mål i livet, ja, på något sätt. Och jag känner alla mina begränsningar.
Och vet du vad? Det har jag också.
Ja. Jag vet. Vi delar,
ja, vi har det gemensamt. Och det är det som är så roligt att märka det. Att det spelar ingen roll hur gammal man blir. Eller är. Utan den här viljan och den här känslan. Att vara med och hjälpa där man kan. På det sätt man kan. För jag menar, alla har inte miljoner att skicka. Men man kan alltid göra någonting.
Exakt. Bidra. Och du verkligen. Ja. Och du har alltid med 1,6 miljoner klubb och så vidare. Visat att du inte pratar bara. Men du agerar. Du har gjort och du gör. Och det är det som.
Ja, vi försöker.
Därför jag stöttar dig. Nej, men det gör du.
Ja.
Och därför jag stöttar. Jag har alltid försökt i min lilla sätt att stötta dig. Och jag har kommit till Europaparlamentet, du har gjort så många fina saker tillsammans och jag beundrar dig, du vet ju. Och jag tror många kvinnor mår bättre tack vare dig, verkligen.
Tack snälla, men i alla fall,
det är så.
Nu ska vi prata.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Om dig. Och jag ville säga att det här med den lilla röda korsaren som sen växte upp och blev en lite större röda korsare och fortsatte. Och nu, hur gick det till sen när du då kom till Bosnien?
Och by the way, sen du vet att jag varit i styrelse för Svenska Röda Korset för mer än 5 år också. När jag kom till Sverige.
Nej, det visste jag inte.
Ja, jag älskade det. Det var tsunami-tid och så vidare. Det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Ja, i Bosnien, men det är så. Jag satt på en fantastisk kontor i Genève. Som hade en fantastisk utsikt på sjön. Du vet hur vackert det är där. Mm. Och jag jobbade på med High Commissioner for Human Rights. So by the way, det var Jan Martin, så han var svensk och jag hade ingen längd med Sverige på den tiden. Så det var lite kul efteråt. Och så jag jobbade för the Human Rights Commission, mänskliga rättighetskommissionen. Det var det allt som jag vill göra, alltid varit mänskliga rättighet, barn, utsatta kvinnor, sårbara människor. Men sen jag tänkte, nej, men jag kan inte se mig att stanna på en fin kontor i Genève, även om det här är FN-huvudkvarteret i Europa, så det är ett fantastiskt ställe att vara, det är fred och frihet och mänskliga rättigheter. Men it's like I'm a field person. Jag är en aktivist. Jag kan inte, och jag var 26 år gammal. Så de headhunted mig för att gå till kriget i Kroatien på den tiden. Kriget i Bosnien hade inte börjat än.
Nej.
Och jag trodde jag skulle stanna 6 månader och jag stannade 6 år. Så jag gjorde hela kriget på Balkan. Först kriget i Kroatien, sen kriget i Bosnien. Jag var 1,5 år i den belägrade Sarajevo innan krig. Och sen efter krig, jag lämnade FN fredsstyrka och jag gick in i EU och stannade med EU 2 till 3 år till. Så jag trodde det var jag var den civila som stannade längre i hela kriget på Balkan, 6 år.
Oj.
92-98. Men därför den här kriget nu i Ukraina för mig också, så det väcker så många känslor, Alexandra, och
det
engagerar mig i det, för vi hade alla sagt never again. Nej. Och jag har, ursäkta om jag säger det, under mina 10 år som parlamentariker och även innan, jag har tjatat och tjatat och tjatat. Vi kan inte ge fred för givet i vårt Europa. Europaflaggan är fredsflaggan. Man måste stå varje dag för fred och frihet. Det är inte därför vi har den i Sverige. Vi kan tänka det för evighet. Det finns styrkorna som man måste sätta sig emot varenda dag. Och nu det kommer. Det kommer, och det är så tråkigt att säga jag hade tjatat om detta. Det löser inte problem. Men,
vilka lärdomar, jag tänker när du då berättar om dina 6 år där i kriget, i kriget. Vilka lärdomar kan man säga då att du tycker att du fick med dig? Givetvis så mognar man som människa, det är klart, och man får erfarenhet. Men kan du säga någonting som du tycker att kriget ändå lärde dig?
Ja, men när du pratar kriget, du pratar krigets lov mot barnen och kvinnor mest.
Ja.
För det första. Det är de som är de stora offer. På en förfärligt, förfärligt sätt. För den andra är att vi har ett ansvar att stå upp för fred och frihet. Vi kan inte ta det för givet. Nej. Och det handlar om att ge humanitär hjälp, välkomna flyktingar. Men det handlar väldigt mycket, Alexander, att stå upp på värderingar. Mm. Det är ingen ursäkta att du växte upp och jag växte upp i samhället som ger oss demokrati, fred och frihet.
Nej.
När alla runt omkring oss inte står i, inte har den, den privilegium, då måste vi göra någonting. Och du säger, men vad kan jag göra när jag sitter i Stockholm i Östermalm för fred och frihet? Men du kan stå upp på värderingar. Du kan undvika att vara tagen av propaganda. Ja. Du kan undvika att sprida desinformation. Hur många har blivit manipulerade av Putin och Ryssland i våra samhällen? Överallt i Europa.
Ja, alla säkert.
De har, jag vet inte om alla, men många. Många, det är för de är så duktiga med propaganda och infiltrering och så vidare. Så visst. Hur mycket lätt det är att vara tagen av nu känslor. Nu är vi alla liksom förvirrad, osäker, man pratar kärnvapen, man pratar biologiska vapen. Det är riktigt förskräckligt och chockerande. Mm. Vad ska vi göra? Ska vi säga vi är bara för fred? Nej, jag tror det är en tid vi måste vara, som britterna säger, calm, cool and collected. Och inte
det betyder på svenska, rädsla. Vi ska vara lugna, vi ska vara sansade.
Samlad. Ja,
samlade.
Förstår du vad jag menar? Det är inte att jag vill absolut inte visa brist av förståelse för att vi är människa och vi har stora känslor och vi tycker det är helt förskräckligt. Det är klart, jag är den första som tycker det är helt förskräckligt. Men okej, vad ska vi göra åt? Ska vi bara säga vi är alla för fred? Nej, det räcker inte att säga vi är alla för fred. Man måste göra någonting åt också. Och jag har valt, som du vet, att stå upp för att Sverige ska vara mer i Europa. Och att vi ansluter oss till vårt Europa. Därför det där den grundvärderingen för mänskliga fri- och rättigheter, fred, frihet, fri rörlighet, fri press, människor och individens frihet står för mig. Du kan välja en annan väg. Men för mig det där är ett sätt att göra det. Att göra någonting åt. Och det har jag gjort hela mitt liv, som du vet. Så för mig vad jag lärde mig från Bosnien, jo, men det där grunden av min engagemang sen som Europaparlamentariker och för Europa, det är i Sarajevo askar, verkligen askar som jag grundade de här värderingarna, men man kan inte sätta människor mot människor, aldrig.
Nej.
Olikhet är en styrka.
Att vara olika är en styrka.
Ja, och gränserna, det är inte en gräns som skyddar din identitet. Det är respekt som skyddar din identitet. Och den order att
men det är väldigt klokt. Det är väldigt klokt att säga att det är, vad säger du, det är inte en gräns som skyddar din identitet.
Din identitet.
Utan det är respekt.
Din midsommargräns och din jul och Lucia och så vidare. Den här så starka traditionen och kultur som sitter så djup inom oss och som ger sammanhållning och trygghet till oss människor. Jag tror inte att det är en gräns som skyddar den. För inom
Nej.
Europa, vi är enade i olikhet. Och det är respekt för olikhet som är vårt styrka.
Ja, alla ska ju få komma till tals. Ja. Eller hur?
Ja, exakt.
Alla ska få finnas med. Ja.
Exakt, exakt. Och det är det som svarar till din fråga, vad har jag lärt mig i den belägrade Sarajevo och i krig i Bosnien? Men sen, det är att vi måste stå upp som individer, som människor. Jag gör det som europaparlamentariker. Du gör det med 1,6 miljoner klubb. Någon annan gör det på ett annat sätt. Alla hittar sitt väg. Men stå upp för grundvärderingar som ger oss fred och frihet.
Ja, väldigt viktigt
och
tycker jag.
Givet.
Ja, nej, väldigt, väldigt viktigt. Sen tänkte jag också fråga dig, för det är ju en aktuell händelse det också, att en av de andra kvinnor som jag också beundrar och ser upp till gick tyvärr bort i häromdagen, och det är Madeleine Albright. Och jag tyckte bland annat det hon sa, det är ju det mest kända citatet av henne, men jag tycker det är så
There
bra.
There is a special place in heaven for the kvinnor som inte stöttar kvinnor.
Nej, special place in hell you mean.
In hell.
Special place in hell, ja. Om man inte stöttar andra kvinnor så finns det en speciell plats i helvetet för de kvinnorna. Och det är också så viktigt att faktiskt, som du säger, att vilka är det som drabbas mest i kriget? Jo, det är kvinnor och barn. Och vilka är det som då vi kan hjälpa till framför allt och stötta? Och det är ju just kvinnor och barn förstås som hänger ihop. Det betyder inte att vi är emot männen, för det är vi ju inte. Vi älskar män, men det är de svagare som vi faktiskt är tyvärr i många sammanhang som behöver mer stöd och mer hjälp, eller hur?
Ja. Absolut, jag är jätteglad att du nämnde henne. Jag hade träffat henne på olika sammanhang, men mest inte som utrikesminister, men som kvinnofredskämpe. Så det, ja. Det är den del som jag faktiskt
beundrar henne.
Ja, och det här, vi måste verkligen fundera vad det betyder. Jag är absolut övertygad, Alessandra, att om kvinnor stöttar kvinnor, vi skulle lösa en stor del av våra jämställdhetsproblem. Och jämställdhetsproblem finns i Sverige, Italien, Europa, överallt. De är mer aktuella än aldrig. Vi har åstadkommit lite grann, men vi är så mycket mer åstadkomna. Det är absolut säkert. Och någon gång hade jag på några år sedan börjat den här hashtag systerskapet, sistership. Och det jag glömt nu vilken var sammanhangen i alla mina olika aktiviteter och liksom som jag gjorde för...
Stoppa matsvinnet till exempel.
Bland annat, yes, absolut. Ja. Hållbarhet, mer aktuell än aldrig. Men att kvinnor ska stötta kvinnor, vi måste walk the talk, leva vad vi säger. Och det gör vi inte. Nej. Det gör vi inte än. Det räcker inte naturligtvis, men det är väldigt, väldigt viktigt. Jag hoppas att i mitt lilla sätt, jag lyckats att göra det, och jag vill göra det bättre och mer.
Det är...
Ja, basta till matsvinnet.
Ja, jag tänkte på det, för det var ju en av de saker som du drev och som var så viktiga och är viktiga för miljön och för hela vårt samhälle också, att tänka på hur vi hanterar det som finns omkring oss, människorna i första hand, och det har vi talat mycket om nu, kvinnor och barn, men också faktiskt miljön, och där kommer ju matsvinnet in i bilden. Och då tänker jag på att du också var den som jag minns för länge sedan tillsammans med Magdalena Ribbing, så minns jag att för det var ju egentligen så som vi kom lite nära varandra, du och jag, genom Magdalena, det här med maten och med ditt, att du var så väldigt duktig på också att föra in prosciutto och föra in parmigiano och så vidare i det svenska köket. Jo, men det är också viktigt. Eller hur?
Ja, min älskade Magdalena Ribbing, hon är världens bästa människa, och hon har också absolut fört oss tillsammans. Jag är tacksam för det. du vet, hon var förälskad i Damiano Castello, absolut förälskad. Så hon kom där ofta och vi skrev den här boken tillsammans, Kärleksord från Parma, som nu finns inte, att kanske på antikvariat så vi kan marknadsföra, för man kan inte sälja den. Men Kärleksord från Parma var väldigt mycket också, det var väldigt mycket också den här, jag vuxit upp i en familj som har en väldigt stark mattradition, som vi vet, vi producerade parmesanost i Italiano Castello, på Parmakullen och Parmaskinka. Och så hon kom i mitt Italien och med sina guldpennor, från Magdalena naturligtvis, guldpennor, beskrev tillsammans med mig mitt Italien. Och väldigt mycket den här bondekulturen, Alexandra, som handlar om att man äter allt, man återanvänder rester, man kastar bort ingenting. Liksom en sund förnuft som kommer från generationer av bönderna som bara måste använda allt, för de är fattiga. Så jag har vuxit upp i den kulturen. Så i Sverige en gång till, jag har försökt ta till Sverige den bästa av min italiensk kultur. Och vad är det jag kan bjuda svenska folket när jag kom på 20 år sedan? Ja, bra italiensk mat. Mattradition. Och mattradition för mig är väldigt, väldigt mycket basta till matsvinnet. Det är som min farmor som var superlady, som var definitivt inte fattig. Men hon hade också den värderingsgrund. Man kastar inte bort gamla bröd som är torr.
Men,
gamla bröd som är torr återanvänds. Och man gör pudding med den, med mjölk.
Ja,
och det gör jag fortfarande.
Fattiga riddare gjorde vi också.
Så fast att matsvinnet var förande aktuellt, men i politiken det var väldigt svårt. Därför när jag började 2008 och 2009 med basat i matsvinnet, som för mig var grund för hållbarhet. Jag menar, det hela klimatdebatten, den alla stora filosofering. För mig som vanlig är, okej, vad kan jag göra? Och så började jag kampanja om den här och alla sa, om Anna Maria, hon sysslar med lilla frågor, vad är det för politiker? Och verkligen skrattade åt mig, men skrattade åt mig, du kan fråga mina vänner om det, skrattade åt mig. Och jag fortsatte här, jag minns, jag hade mina förkläder och mina matlådor.
Ja, det vet jag väl, jag har dem kvar,
och vet nu, du vad. Och nu är jag hos vänner efter 13 år, jag har folk som kontaktar mig och säger, ja Anna Maria, du var den första, nu är det företagande, alla pratar om det, det är en stor, stor grej. Och jag är så stolt och glad om detta. Nu har det blivit folklig att inte kasta bort mat som en del av arbetet mot klimatförändring och hållbarhet.
Du var före din tid helt enkelt. I det som i mycket annat, och det är ju det ibland som gör att det är svårt. Det är tufft när man är den som tar första spadtaget eller första steget i en ny riktning, och man får inte förståelse från omgivningen. Då är det tufft. Jag vet. Jag vet.
Du vet, exakt.
Men det är också så viktigt att några gör det. För sen kommer det ju en uppföljning och en utveckling, och så småningom så har det mognat, så har världen mognat. Och nu är vi ju där, att nu är det hållbarhet som gäller och nu är det viktigt. Och dessutom, nu är vi där att vi känner och vet att vi måste visa medmänsklighet. Att vi känner alla att vi vill det. Jag menar, det är ju fantastiskt hur man ser hur våra samhällen, inte bara Polen utan vi också, ställer upp för våra flyktingar på ett... För första gången skulle jag säga, på ett helt annat sätt än vad man har sett någonsin i historien, eller hur?
Helt rätt, jag tycker det är helt fantastiskt, den generositet som svenska folket visar och har visat omedelbart. Det är liksom det är det som jag känner igen. Du vet, när jag kom till Sverige med min liksom FN och fred och allt, jag visste inte så mycket om Sverige, men jag hade den här bilden. Att Sverige är ett land som verkar öppet till att, som tradition, att stödja och hjälpa de mest utsatta i världen. Och jag förstår människorädsla, jag förstår de som säger vi hade för många flyktingar, det för mycket och all den här. Men det finns ingen ursäkta att inte vara medmänsklig. Man ska inte ändra sitt sätt att vara. Och nu, jag känner igen Sverige, jag känner igen svenska folket med den här ukrainska kriget. Och jag känner mig bättre i Sverige än jag har gjort de senaste år. Och det här är svenska folket. Och vi har råd och vi kan hjälpa ukrainska folket. Det är kvinnor och barn. Och Alexandra, vi ska inte göra det för 3 veckor. Vi måste förstå att det här är långsiktigt.
Mm.
Och det är klart att det kräver att myndigheten och organisera det hela. Det kan inte vila bara på människors frivillighet och stora hjärta.
Men Anna-Maria, du vet att, du måste jag fråga dig, vi är ju en hälsoorganisation. Och jag tänker, när kopplar du av? Och hur kopplar du av? Har du någonsin möjlighet att varva ner lite grann?
Okej, okay, jag måste avslöja till dig, Alexandra. Jag är bättre att prata hälsa än att leva upp till vad jag säger. Och det är liksom därför jag har fortfarande den här drev, jag måste förändra världen, jag måste göra sakerna, särskilt i de här situationen kommer i vårt värld, och känner jag gör inte tillräckligt, jag måste göra mer. Men vad gör jag för att koppla av? Jag försöker äta ordentligt. Det är inte att jag lyckas hela tiden, men jag försöker äta ordentligt, eftersom du vet, maten är hälsa. Jag kopplar av med min älskade lilla familj, som jag måste säga, vi har blivit närmare på något sätt under pandemin. Jag var hemma i Sverige under hela lockdown, italienska lockdown. Så annars jag var mycket mer i Italien och man kunde inte resa så mycket som jag hade önskat och tänkt. Så vi var långt borta jättemycket, men hela italienska lockdown jag var i Sverige, och så vi var tillsammans 24-7. Det hade aldrig hänt sedan vi hade gift oss, du kan förstå hur han är. Men Tabiano för mig är hårt arbete, det är ingen relax. Jag menar, det ska vara relax för mina gästerna, men inte för mig. Så, men samtidigt är det klart att jag älskar naturen där. Jag älskar naturen. Så det är på något sätt, på något sätt, även om det är så hårt arbete och så mycket stress, och det är alltid någon kris att hantera, och det är alltid någonting att göra. Och den tid jag är där, jag försöker maximera naturligtvis. Det får jag väl gå hem till Sverige så fort som möjligt. Så, men naturen är... ge mig jättemycket, jättemycket.
Ja, den är källa till rekreation. Och ja, du hinner förstås förändra världen, det är jag övertygad om i fortsättningen också, så som du har gjort hittills. Och med den energi och den glöd du har och den passion du har. Jo, men det är alltid så att det lilla vi kan göra, det kan ju ändå bidra till en förbättring, en liten, liten steg framåt, men det är ju vackert så, eller hur? Och det är ju viktigt.
Det är många som kontaktar mig just nu, även på liksom, WhatsApp, och säger att allt det här är förfärligt, och man känner sig maktlös, Alexandra. Det är klart att man känner sig maktlös inför den här enorma, absurd tragedi, det finns ingen ord att beskriva. Nej, så okej, vad kan jag göra? Jo, men du kan gå till Sveavägen 162 och ge sakerna. Och du vet att de hamnar på rätt sätt. Du kan, om du har möjlighet, ge lite pengar till hjälporganisationen. I mitt del, det är Missing Children Europe, för det var jag tycker är viktigt just nu, undvika att barn försvinner. Och se till att man...
Vad heter de? Vad heter organisationen? Du får upprepa igen. Missing
Children Europe. Missing Children Europe. Det är den federation av alla organisationer som är hjälplinjen för barn. Till exempel BRIS i Sverige och så vidare. Och som innehåller också, och som jobbar också med de organisationer i Polen. Och just nu försöker stärka den ukrainska linjen. Som är den här nummer 116 000. Utsatta barn kan ringa in för att få alla möjliga stöd. Och den europeiska linjen, det är samma nummer i hela Europa, 116 000. Så Magnolia, som är vår motsvarande organisation i Ukraina, som naturligtvis nu är väldigt utsatta. Vi försöker stärka dem, vi försöker att se till att de fall som är över gränserna, barn från Ukraina som hamnar någon annanstans, som man förlorar sina föräldrar, men, att återförena, hitta dem, se till att de går in i kyrkan.
Men det tänker jag, Anna Maria, det ska jag avbryta och säga att det, om du skickar mig det så ska vi lägga ut det på vår hemsida och inte bara prata om det i podden, utan det ska också finnas på våra hemsidor om Missing Children Europe. Och att man kan stödja där. Därför att det tror jag kanske inte alla känner till.
Och det är jag har styrelsemöte med dem imorgon. Men de har styrelsemöte imorgon. Du ska vara med. Och som sagt, man försöker verkligen stödja de lokala organisationerna också på plats i Polen, i Ukraina. Som kan identifiera barnen och se till att de...
Hur är det, jag ska fråga dig apropå barn då. Din son, eller er son, Gustav.
Ja, min älskade son.
Går han i mammas fotspår? Går han i pappas fotspår?
Han får välja själv naturligtvis vad han vill göra i livet i total frihet. Just nu, han är i Sverige, går till skolan, trivs och gillar väldigt mycket. Han pratar flytande italienska och engelska naturligtvis. Han är väldigt svensk, därför han bor i Sverige. Uh-huh. Och jag hoppas att
och jag minns, känna sig... Jag minns han höll så fint tal när du fyllde år. och då var han då, den gången, det var länge sedan, då var han inte så stor. Men då var han fantastisk som en ung pojke, en liten pojke. Jag vet inte om han var 8 kanske, 9 ja, eller någonting. Och ställde sig upp och höll ett jättefint tal. Ja. Till sin mamma.
Ja, han är duktig att hålla tal. Kanske det har han tagit både från sin pappa och sin mamma. Absolut, det har vi blodet. Men han, det är viktigt, Alexandra, att han känner sig fritt att hitta sitt väg i livet oavsett vad mamma och pappa gör och säger. Så det är klart att... Men därför vill vi också vara med i Sverige nu. Nu är han fortfarande i skolan. Det är bra att jag kan vara... Som sagt, under pandemin vi har blivit även närmare och det är en gåva i livet. Det är en fantastisk privilegium och jag är väldigt medveten om det. Och jag vill försöka göra sakerna med samtidigt. Smart working hjälper naturligtvis och jag är van. Och det får jag alltid göra, smart working, när jag var parlamentariker. Jag jobbar på flygplanen, på flygplatsen, hemma någonstans. Så för mig är det lite, jag har alltid gjort den, så jag har inget problem att jobba på distans.
Nej, det blir ett sätt att vara, ett sätt att leva. Och du har verkligen, tror jag, bemästrat den konsten. Anna Maria, vår tid är nu ute snart, alldeles strax. Så att jag ville tacka dig för den här stunden ifrån Rom. Och önskar att vi alla kunde vara där nu med dig i den blommande våren och gå ut i solen och sitta på piazzan någonstans och dricka en kaffe tillsammans. Men vi får göra det,
kan vi göra
i
någon
Stockholm. Ja, vi gör det i Stockholm istället nästa gång.
Och jättegärna.
Tack för den här stunden. Men som sagt, skicka uppgifterna om, heter det Missing Children Europe.
Yes.
Så ska vi lägga ut det på hemsidan. Och lycka till nu med alla dina engagemang. Och vi håller
Alexandra.
Kontakten. Vi ska stötta varandra, eller hur?
Naturligtvis,
det ska vi
systerskapet.
Göra. Systerskapet, det är viktigt. Det sprider vi. Ja, då säger vi, vad säger vi då? Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ciao, och, Alessandra.
Arrivederci. Hej så länge, Anna Maria. Tack för idag.
Hej.
Ha det fint.
Tack.
Och vi träffas snart igen. I den här podden Alexandra nära ditt hjärta. Sköt om er nu och så hörs vi. Du har lyssnat på Alexandras nära ditt hjärta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.